Varför blir man fotograf och kan man leva på det inom en sport? Hallå, Jakob Wikestål här. Varmt välkommen till Sportljus podcast. För dig som är helt ny till podden så är det en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Och vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Men nu, låt mig få presentera dagens unika gäst. Han är ett av de som mest välmeriterade namnen i innebandy Sverige. Han har varit med i fler matcher än de flesta inom svensk innebandy. Men han är varken spelare, ledare eller domare. Och då pratar vi om Per Wiklund, fotografen som har fotat fler än 1000 innebandymatcher. Och med det sagt, varmt välkommen till Sportljus podcast, Per Wiklund.
Tackar, tackar.
Ja, du, fler än 1000 matcher va? Det är ja. Inte många.
Nej, det är inte många. Det är några som har frågat mig förut. Jag tror det är Joje då som fotar i AIK. Han har nog hängt med ungefär lika länge. Han har nog inte pratat 1000 matcher kanske, men han pratar gärna fotboll och andra sporter i AIK. Sen har det dykt upp många namn under vägen i året. Så att...
Ja, nej, men det är en gedigen, vad ska man säga, det är en gedigen tron att vara på. Det kommer ta ett tag innan fler kan hänga på.
Så är det.
Men du, jag tycker det är superhäftigt och ska bli kul att komma in lite på det här området. För det är ju väldigt mycket tar vi del av på ett eller annat sätt via bilder, videos. Och för att vi ska kunna ta del av det oavsett om man är på plats på matcher och tävlingar så behöver vi ha någon som du som är där och skapar just de bilderna eller videosna. Men innan vi dyker in mer på det så har vi ju alltid en standard fråga här i början som alltid är en bra start. Och det är ju just vad första minnet som dyker upp när du tänker på idrott när du var liten.
Jag funderade en stund lite grann på det. Och det är nog faktiskt, jag bodde i Sörmland, Katrineholm. Och spelade fotboll. Och gick rätt bra. Så jag var väldigt tidigt som junior att få vara med och debutera i A-laget, KSK som det hette, och vi var med i Svenska Cupen och slog ut Kalmar FF rätt tidigt i kuppen där, och jag spelade lite mittfält och la en riktigt skön macka fram till Billan som han hette, som var snupesnabb center som avgjorde matchen också. Så att i min höger ryttersida som skar igen försvaret så vann vi Svenska Cupen. Så det var rätt stora rubriken i kvällstidningarna. Vi lyckades slå ut Kalmar FF. Så det är ett skönt minne.
Ah, härligt. Har du kunnat nyttja den högerytan något mer efter?
Ja, några gånger till har den varit där. Men annars var det oftast höger insida som man la mackorna på. Den här gången blev det yttersida som inte alltid var så vanligt. Men den var fin. Riktigt fin. Genomskärd.
Ja, cool upplevelse. Det är inte många som kan vara del av en sån liksom underdog.
Nej, det var liksom så här backavallens A-plan. Vet, på den här tiden fick man knappt inte gå ut på gräsmattorna. De skulle ju växa till så bli bra. Liksom. Det var inte som nu när det är konstgräs där man ska spela fotboll. Utan det var så här, oj, vi får spela på A-plan. Alltså, det var en skön upplevelse.
Ja, kul. Men du, idrott generellt, är det någonting som du känner har varit en del av liksom din uppväxt?
Jo, men det är det. Jag är ju lite äldre, så att, när man var liten här så var det bara idrott som gällde. Vi bodde uppe i Sundsvall då och i ett bostadsområde. På sommaren var det liksom, man tittade ut genom fönstret. Är det några grabbar eller tjejer på gatan? Vi spelade fotboll på varenda grönt som fanns egentligen. Dygnet runt. Så tittar man ut, det är två grabbar nere, sprang man bara ner och så kickar man boll. Det spelade ingen roll om det var liksom en snegräsplan eller en trädgård eller grannsträdgård. Det var alltid fotboll, överallt. Och så fort det blev höst och lite vinter och det kom snö, då var vi ute på de mindre gatorna och spelade landbandy. Byggde en egen målbur. drog morbun under gatlyktan, så vi spelade liksom till morsan skrek. Antingen skrek hon liksom genom fönstret att det var mat eller det var dags att gå och sova liksom. Så det var, jag tror vi var inte jämnt. Antingen var det fotboll eller landbandy som jag sa, då var det inte en innebandyklubba, utan det var utebandy, isbandyklubba och tennisboll. Så hade vi någon som fick stå mål med målvaktsskydd och klubbhandske liksom, och så spelar man 3-3 eller 2-2 liksom. Och det var jämnt.
Så hur mycket av sånt ser du idag på gatorna?
Nej, det är ju inte mycket. Alltså, och det man ser det för sig, som jag tycker det är verkligen kul, och det som man nämnde där förut, att det är så himla kul att se att det är så mycket konstgräs. Det är liksom på dagis, på fritids. Asfalten försvinner, konstgräs eller kanske en annan typ av gräs. Liksom, nu ser man ju faktiskt att till och med här när jag bor i Nacka Salkobo, så tänder de lamporna ner på IP. Förra kidsen ska kunna gå ner och lira på kvällarna på konstgräset. Det är ju fantastiskt. Då får man sån déjà vu nästan. När kidsen bara går ner och lira, det är kul. Liksom. Och det är så det ska vara. Att man kan bara titta ut genom fönstret och se liksom, att gå ett gäng med fotbollen under det där. Det ska ner och kicka. Liksom, och det är några föräldrar som är med också. Så, där, liksom. Så att, jag tycker det är skönt. Nu är det ju en annan style, hur man lever idag. När jag var liten fanns inte alla de prylarna och datorer och allt vad det var. Liksom. Så det, jag tycker alltid det är bra med det som händer och nya grejer. Så men jag tycker det är skönt att just det, när det kommer ett gäng kids med fotbollen där, så här, ska ni med kicka. Liksom. Det tycker jag är skönt att se. Och då väcker det minnen också, för man var alltid ute på gatan eller i parken och kicka. Liksom.
Ja, det finns lite mer alternativ att välja på för ungdomar idag. Så, ja, det är det. Så är det verkligen.
Absolut.
Men jag tänker i ditt fall sen, när du väl skaffade familj och hade barn som växte upp, så var det väl bland annat innebandy som de kom in på. Var det någonting som du själv guidade in mot, eller hur kom det sig?
Nej, men jag var ju ledare själv inom fotbollen, tränare, och möttes ju rätt tidigt av att liksom det var konkurrens på hockeyn och framförallt hockey och fotboll, för säsongen gick ihop, och jag tyckte att det gjorde det så tidigt när de var så små. Så jag försökte ju alltid få andra tränare att liksom kunna dela på sporterna. Att göra så mycket som man kunde. Liksom. Så mina barn eller våra barn, de har ju både varit fotboll, hockey, innebandy, golf, simning, friidrott. Ja, you name it. Det var allt egentligen. Och det har jag alltid peppat. Visst, jag har haft diskussion med andra tränare. Att det blev uttaget till en match för att man har missat någon träning eller två. Och det är klart att det blir tuffare och tuffare. Det går ju ner i åldrarna, men jag tycker att man får inte vara för tidigt och elitsatsa liksom. Tycker det är bra när man kan bredda sig själv och välja så sent som möjligt igen.
Ja, och någonstans som jag har förstått det som, så ungefär vid 2011 där någonstans, så var det lite det som kanske var kickstarten och fröt som såddes till att du har egentligen lagt ner så många timmar på att vara en inomhushall och fotografera innebandy. Kan du inte berätta vad som egentligen någonstans hände där vid runt 2011, alltså, som gjorde att du började fundera på det här med bilder?
Ja, du tänkte att det fanns så lite bilder på innebandy.
Exakt.
Ja, men så var det. Man såg i tidningarna att det var alltid samma bild på samma spelare nästan. De använde Expressen, hade Pixbo gjort något bra med matchström nummer 21. Samma bild hela tiden med gamla matchströjor och sponsorer. Oftast en dålig, högpixlad bild som man kunde se tryck i Expressen. Och jag tyckte det såg så oseriöst ut. Så att då ringde jag upp Expressen och frågade om vi kunde ha ett samarbete och kunde få liksom fräscha bilder. Så började jag åka runt. Dels för att min son Tim då spelade i. Ja, först gick han på ringet ur, så att jag flög ut dit några gånger. Och sen började han spela Pixbo, så då började jag följa Pixbo. Ja, dels fick jag ju plåtade bara Pixbo, men det var ju så att man plåtade ju inte motståndaren också. Och efter några matcher i Pittsburgh pratar man nästan mer motståndare, för att man behöver ju ha deras tröjor och deras skärm och alla spelar med det. Och då börjar liksom Expressen och flera tidningarna använda det här. Så hade jag en direkt dialog med dem, och sen efter ett tag hörde Bildbyrån av sig, som är den största nordiska agenturen för sportbilder. Så jag pratade åt dem också då, som förser alla tidningar. Så på så sätt så växte det upp en bildbank hos mig och en Bildbyrån, som gjorde att kvällstidningarna hade riktigt fräscha bilder och kunde promota sporten liksom, så det kändes lite modernt och häftigt.
Men just fotograferingen själv, det var någonting du höll på med liksom långt innan dess, eller hur blev den mixen liksom?
Ja, men det var också sån här grej sen då, ungefär som spela landband på gatan liksom. På den tiden i plugget fick man ju välja som ett extremt fotofilm valde jag. Då stod man ju liksom i köket och vaskade fram bilderna manuellt med släckt lampa liksom, och på pappersbilder. Och det började egentligen där, så det intresse och bland annat att man reste. Jag var även nere på den här Bauer-turnén på Ullevi 82 tror jag, och hade fotoakkreditering, fick stå längst fram och låta konsert och sådär. Så det har alltid funnits intresse. Då på min brorsa då, som också tyckte det var kul, så vi stod i köket många gånger och vaskade fram bilder. Sen hade det hängt med, framförallt då alltid hängt med kidsen och plåta när de har idrottat, både min dotter och till dem son. Så att det har alltid följts där. Sen har det liksom vuxit hela tiden.
Men jag tänker då, när du hörde av dig typ Sportexpressen, var det enkelt? Alltså så här, eller Expressen då, att höra av sig bara, hej, vill du ha lite bilder liksom? Eller hur funkar det här då?
Men jag brukar oftast ringa och så fråga, kan vi inte ta en kaffe eller ett möte liksom, bara snabbt. Så tog jag med doktorn och visade hur det är liksom, på min Google Drive då. Eller då kanske det inte var Google Drive, men någon Drive liksom. Där man hade bilderna och man kunde försera med bilder. Och det tyckte de där, det var ju häftigt, fast det var mycket bilder då liksom. Sen gjorde jag en kalender, det kan vara match jag åkte på. Så hörde de av sig, ska du på den här matchen? Kan du inte bevaka lite grann? Sen var det ömsesidigt, de hörde av sig. Så började jag få lite betalt för bilderna och sådär. Så början var det mest upp så att får de använda bilderna liksom. Sen hade vi en dialog om det. Och sen i och med att man varit via Bildbyrån och sen så gick det den vägen. För då Bildbyrån förser ju då alla tidningar med bilder. Så då var det ju både Aftonbladet, Expressen och de flesta tidningarna som kunde ta bilder av den vägen. Så att det brukar bli en, kanske 10 000 bilder per säsong.
Ja, några stycken.
Ja, så det är några stycken. Så att, så drog det igång när jag tyckte liksom. Jag brukar ta Pott Malmström som exempel. Hans pixlade bild som alla använder liksom. Tyckte, nu får det vara nog. Det måste vara fräscha bild.
Men jag tänker bara just den där biten då, att så här, när du skickar över så här, är det något särskilt då att tänka på att alltså för många fotografer har ju liksom en märkning kanske på deras bilder när de skickar det, så att det blir någon sorts, så att folk vet vem fotografen är, så det finns någon form av, vad ska jag säga, rättighet till bilden. Var det någonting sånt man började tänka på då, och hur har du hanterat den biten?
Nej men man när Expressen tog mina bilder, så är det alltid kutym liksom att de alltid kräddar fotografen. Så det är liksom det är aldrig något konstighet, för tidningen är väldigt noga med det, att skriva vem som är fotograf. Det som var liksom viktigt, det är ju vilken typ av bilder man skickar in. För jag menar, Expressen så ofta så här, börjar sån så här, Wiklund, vi vill inte ha bilder på golvet. Inga bilder på någon golv. De vill ju mer ha nästan som sportporträtt. Jag menar, många har ju sett bilder på Zlatan och även han Manchester United, mittbacken som
Victor Lindelöf.
Exakt, det finns bilder på dem på halvkropp som bara är från midjan uppåt, men mycket ansiktsuttryck. Det är mest av de klickade bilderna worldwide liksom, när det är känslosamma ansiktet. Och det är så de menar, att vi liksom har oftast halvkroppsbilder där de har känsla ansiktet. För det är ju liksom det som är annonsen in, att läsa artikeln eller annonsen in och klicka för att se ett videoklipp sen som kommer efteråt. Och det var det där Expressen alltid sa. Ingen golv. Vi vill inte se klubban och golvet, för det Det spelar ingen roll om bollen sitter i krysset liksom ett skott så där. Det är ingen bild vi kan använda, utan vi vill ha känslor i ansiktet liksom, och glädje, tårar liksom. Det som var viktigt, eller är viktigt fortfarande.
Så det är liksom det mest efterfrågade, skulle du säga. Men när det kommer till vad är det för sorts typ av bild man vill dela med sig av?
Ja, känslor. Och det kan du ta. Alltså det är väl många som fortfarande tror att nu måste jag ta just. Ja, jag vet inte hur många bilder man tagit på Östholmen. Man har vågat från backposition. Alla vet att du kommer skottet och alla ligger och täcker liksom. Men du kan lika väl ta bilden på Östholmen när han springer till bänken och ska byta. När han blir förbannad och svär och knyter näven. Den bilden är bättre. Så du kan bara bestämma. Så det är därför du, ja, du kommer in lite längre in de här. Hur man ska plåta, vad man ska tänka på. Men liksom, man behöver läsa spelarna helt enkelt, hur de reagerar. Veta att Nilsbert och Jylkonen alltid i ena hörnkanten alltid slogs. Liksom. Och då vet du, nu är de in i samma byte, nu kommer det smälla. Okej, nu måste jag ha det här objektivet för att ta den bilden. För nu kommer det bli sköna känslor i hörnet. Här. Så du måste liksom läsa på och veta lite vad som kommer att hända i spelet. Och vilka framförallt som... Det finns till exempel de som gör mål som aldrig rör min. De har inte målgest, det är jättetråkiga bilder. Så att det är, nej, han får inte göra mål för det blir inga coola bilder.
Ja, för det är jätteintressant. För när du berättar det här nu så låter det lite då som att som fotograf så räcker det inte bara att man vet hur man tar en bild. Utan det gäller att vara väldigt påläst på vad är det för något evenemang man då är på. Och i ditt fall är det särskilt innebandymatcher. Och då innebär det också att du måste ha koll på lagen. Och som du är lite inne på nu, att det finns några olika sorts profiler. Ja. Så att det gäller att veta lite kanske så här, de här spelarna brukar alltid ge med sig bra känslor. Så de kan man alltid fota lite extra på. Men sen är det just, när det kommer upp nya spelare eller nyförvärv, nya till klubben, då blir det så här, hur ska man hantera det? Så måste man ju nästan vara väldigt påläst bara på spelet.
Ja, du måste vara påläst på väldigt mycket. Du måste liksom vara påläst på klubben. Är det någon som är på väg att åka ur? Är det någon som är tippad att komma i toppen? Kommer det bli tidiga seriemöten med liksom ettan och tvåan? Har vi några nyförvärv som kommer? Konen är 79, Storvreta. Direkt. Man måste åka tidigt på Storvreta match för du har många bra debutanter som kommer skrivas om. Det kommer efterfrågas bilder på kåren bland annat. Det är runt spelet och spelarna, men det är också viktigt om du får riktigt cool bild på en bra spelare, en ny debutant, och sen är du en hall som inte, det är inte IFA Arena du är på, du ligger på en annan hall, så då får du inte vara en ribbstol bakom eller en handbollsmål. Och det är inte alltid så lätt, för det är ju oftast runt om oss. Men då måste du kanske välja ett annat objektiv, sitta på ett annat ställe så det blir blurrig bild i bakgrunden. Så du inte ser att en ribbstol bakom. Då blir det inte lika cool bild. Eller om det är lite folk på läktaren, då måste du försöka ta bilden när spelarna springer förbi just publiken som finns där. Inte försöka gå tomma. Och ibland är det så på en kortsida. Ja, kanske det är i Wallenstam då i Göteborg på kortsidan sitter inte så mycket alltid. Och klacken som sitter högst upp oftast. Och min bild kommer ju ovanför målburen och då är det tomt där. Så några gånger har jag varit uppe på läktaren och sagt dem, gå ner och sätt den längst ner. Så ni kommer med i bilden.
Vad säger de då?
Ja, då skjuter de på sig. Så sitter de där nere och trummar. Och det är liksom jätteviktigt. Är du nere i Varberg så har de klätt in hela hallen med, eller målat en blått eller täve som har klätt in i tyg, blått tyg och slags sponsorer på. Vi snygga bilder, bra bakgrund, och det är också sånt som är viktigt att tänka på.
Så det är egentligen också ett tips till alla innebandyklubbar där ute eller andra sporter, oavsett vilken anläggning man har, att försöka hjälpa fotograferna att skapa en bättre bakgrund.
Absolut. Och sen när, beroende på, visst du kan inte klampa upp överallt och bara flytta på folket, så är det ju, men ibland går det, men då får man liksom sätta sig när det liksom inte finns några andra möjligheter, då brukar jag sätta mig så att du spelar, alltså tar bilderna så att du ser spelarbänken bakom och försöka sitta då antingen att du tar en målgest och du kan få en spelarväg bakom. Men det beror också på hur spelarna då gör sin målgest. Vänder de sig mot publik eller vänder de sig mot spelarbänken eller gör de bara en egen gest? Ett tips är ju, som jag brukar säga, man ska inte tala om alla tips här, men det kan jag. Det är att många tar en bild direkt när någon har gjort ett mål. Så tittar de direkt i kameran så här. Hur blir bilden? Men oftast blir det 4-5 målgester. De gör en målgest. Så gör de en till kanske. Och sen vänder de sig och springer. Och så kommer en tredje målgest. Och sen kommer en fjärde high five till materialen. Kanske längst bak. Liksom. Så att det, du kan hänga kvar med kameran. Liksom, för du kommer att få målgesten bara du hänger på. För det kommer 3-4-5 målgester. För de som gör det. En del är iskallar som sagt. Och då är det tuffare. Då kan du få en high five när du springer förbi båset. Liksom. Men man kan alltid hänga på kameran för det kommer inte en målgest.
Men hur är det just den bilden? Alltså, ska man titta mycket på bilderna man tar eller ska man ta massa bilder och sen så kollar man efter matchen? Eller hur brukar det fungera?
Det beror på vilken kamera du har. Så idag, förr i tiden fanns det oftast bara Canon Nikon. Liksom, men nu finns det jättemycket sådana och många andra spegellösa kameror som tar jättefina bilder. Och många kameror tar ju också väldigt många bilder per sekund, vilket kan vara stökigt om du ska titta efteråt, för då har du liksom 5000 bilder att titta på efter matchen. Utan jag brukar göra så att jag tar en bildserie, sen tittar jag igenom i kameran. Så nästan alla kameror har en markör så du kan markera vilka bilder du sparar, om man säger. Sen kan man ta upp det sen i ett fotoprogram och bara lyfta fram dem du har markerat. Och då har du ju redan sorterat. Nackdelen är att du sitter och tittar i kameran, då blir det ett mål. Då hör du ju det. Då missar du målet. Men det som jag säger, det kommer 4 målgester. Så jättemånga gånger så får jag inte själva målet. Då sitter jag och tittar på bilden. Men då är det bara upp med kameran. För det kommer en tredje, fjärde målgest senare. Så det många gånger fångar jag målgesten ändå. Så man behöver inte känna panik över det. För det är oftast det skottet i krysset eller vad det är. Det är inte det bilden de vill ha. Det är ansiktsuttrycket efteråt.
Så egentligen, i det hela, du kanske har missat jättemånga mål, däremot har du alltid varit med på målgesterna.
Absolut, så är det. För det viktiga är tiden här. För att när jag plåtar så skickar jag upp bilder till bildbyrån med periodpaus. Så att jag har ju markerat mina bilder. Jag brukar ofta gå när det är 4-5 minuter kvar med en period och sätta mig och redigera här. Och sen skicka upp dem. Så där är det också 5 minuter där jag kanske missar matchen. Men kameran står alltid bredvid. Så det blir ett mål, hinner jag också ta målgest ändå. Då kan jag redigera med den bilden till nästa period. Och jag menar, ibland är det viktiga matcher som SM-finaler och VM-finaler. Då har du en 4G-puck i fickan som är uppkopplad på 4G då förstås. Och sen är den kopplad till kameran. Så sen när du tar en bild då, ett mål i VM-final säger du, då kan jag prata in en ljudfil på bilden, kameran, skriver jag. Vem det nu är som gör målet här. Nummer 11, Sverige, 1-0. Och sen går jag in i kameran och skickar den filen direkt till bildbyråns FTP-server. Så kommer det upp till en redaktör där som kan tagga bilden direkt, skjuta in i sin bildback. Så Expressen kan i princip efter det målet i VM-final en minut senare ha bilden i sin webbexpressen och följa.
Ja, det är ju sjukt ju.
Ja, det är sjukt.
Men varför är det viktigt att berätta in? Kan man inte bara skicka den direkt?
Ja, men då sitter en redaktör som inte kan sporten. Han har ingen aning att det är.
Alltså det blir någonstans att du, istället för att du skulle knappa på någon text, det blev 1-0 eller någonting som nyhet, så tar du väldigt kort, koncist, ja. Muntligen liksom.
Ja, och det här är sjuka. De sitter i ett annat program där de redan har, man har redan förberett en text till bilden innan, under VM-finalen mellan Sverige och Finland, den i Göteborg, bla bla bla. Den texten finns redan. Så att, och sen har de sen en laguppställning som är taggad. Och när jag då säger 79-konen 1-0, då går de bara in i datorn och trycker liksom plus 79S som är Sverige. Då kommer konen upp, namnet automatiskt. Så då taggar de väldigt snabbt bilden och så skjuter de bara in den. Så det är liksom ett samspel man med en ljudfilm som är viktigt att ge dem tröjnumret och vilket land. Och då kan de tagga namnet på alla bilderna redan på det förinställda bildtexten.
Det är sjukt imponerande vilken teknik och vad mycket resurser man tänker efter som kan behövas kring sådana matcher.
Ja, men så är det. Det här är, då ska det snabbt upp, för då oftast det livebevakas det på tidningarna och redaktionerna. Och det gör det ju på alla sporter. Det gör de på det här sättet. Sen när det är innebandy så är det så att det är de stora matcherna som man kör live, kallar det för. Men alla andra matcher jag kör lägger jag alltid upp en period på oss. Även på min egen drive, som mina egna kunder kan alltid också få bilder löpande under matchen. Och då tillbaka till frågan. Då kan du inte sitta och välja på 3000 bilder, utan måste du bestämma dig vilka bilder ska jag ha. Och det är jätteviktigt, för tar du en serie på 20 bilder på någonting, någon glädje, någonting, då kan det vara så här: bild 13 inte så skarp, bild 14 knivskarp, bild 15 lite suddig. Ja, då är det inte skarp och det ska, allt annat ska bort. Så du måste kolla igenom det. Och då, som sagt, kan det bli ett mål eller två mål under matchen, men då är det bara upp med kameran, så hinner du ta några bilder där. Så att du, ja, det är mycket att tänka på. Plus,
exakt, ja. Inte bara sitta stilla och knäppa lite bilder under en match.
Nej, sen måste du måste kunna kameran helt manuellt. För du måste kunna flytta fokuspunkter, du måste kunna ändra kanske färgbalansen beroende på var du sitter. Sitter du direkt under ett lysrör? Sitter du mellan två lysrör? Eller sitter du med LED-skärm där det är reklam som kommer upp? Svenska Spel, bara rött ljus kommer här plötsligt. Då blir alla spelare röda ansikten. Så att då måste du kanske helt plötsligt börja ändra inställningar på kameran.
Har du lärt dig allt det här manuellt på egen hand, eller har du liksom gått utbildningar av något slag?
Nej, jag har lärt mig själv. Det liksom finns inga genvägar. Så det är bara lär dig kameran. Visst, du kan gå kurser. Det kan du göra. Men du måste liksom få känsla på kameran, hur den funkar. Och sen hur du bildbehandlar bilderna efteråt. Och jag brukar säga så här, att du måste lite grann bestämma hur du vill ha dina bilder. Jag känner igen vilka som är mina bilder, för de är oftast lite kalla, lite blåare. En del tycker inte det är bra. De vill ha lite gulare, lite varmare. Sådär. Men jag kör lite kalla, lite blåare. Då försöker jag ställa in färgbalansen i kameran redan. Och sen efter bearbetar jag alltid beskär bilden. Kan justera färg sådär, och ljus efteråt också. Så det gör jag. Behandlar alla bilder innan jag lägger upp det på mina drives.
Men, och då lite det du berättar nu med att du ställer in en viss färg och så vidare. Det blir väl som en sorts, vad ska man säga, ditt varumärke. Det här är Per Wiklund liksom. Att du vill bearbeta det så att alla andra ska också kunna känna direkt. Men ser man en bild som du har tagit, att det ska vara igenkänningsfaktorn.
Ja, då är man kanske nördig på andra sidan också. Att man ser det så. Det är kanske någon som gör det, inte alla. Men framförallt så tycker jag att så här vill jag att min bild ska se ut. För är man lite sådär, jag är inte nöjd med den bilden, och så börjar man ändra. Det kanske ska vara lite gulare, så det blir liksom period ett. Ja, då blir det en nivå på bilden, och sen ändrar det plötsligt. Då börjar du vela om bilden är bra eller inte. Då tappar du fokus på att hitta den bra bilden. Då sitter du mer och funderar på, har jag rätt färg? Nyans på mina bilder. Då blir det ett mål som du missar, men då kanske du också missar målgesten, för du sitter och funderar för mycket över bildinställningen. Så att du måste liksom bestämma. Dels måste du alltid bestämma hur du vill att dina bilder ska se ut, men sen måste du också, som jag många gånger sagt när man frågar mig, vad är egen gameplan? Hur ska jag lägga upp den här matchen? Liksom? För ingen match är lik en annan. Liksom. Så är det. Så det går inte bara liksom att komma 5 minuter innan match och bara köta på det, bara business as usual. Du måste alltid förbereda varje match.
När försöker du vara på plats innan en match?
Ja, minst 45 minuter innan. Kolla över uppvärmningen. Är det någon som inte spelar? Är någon skadad? Ja. Vilken målvakt tror vi kommer stå? Har målvakterna nummer på ryggen eller på bröstet? Riktigt. Och för när jag tar en bild sen ska jag också tagga den på det här sättet. När jag taggar upp, finns det inga bilder eller inga nummer på bröstet? Ja, då måste jag titta. Finns det på byxorna istället då? Ja. Spela Torén. Ja, det är många stjärnor. Liksom. Hur ser de ut? Hur ser första linjen ut? Vilka, ja, lite grann. Hur ser det ut att de kommer spela nu?
Fylla i bara där, de som inte riktigt helt, det här blir väldigt innebandy fokuserat här avsnittet generellt sett, så att har man inte riktigt koll på så när Perse Thorén, som är en team Thorén-gruppen som håller till uppe i Umeå.
Så är det. Vi kan prata tyngdlyft, vi kan prata mycket tyngdlyft i vårt förbund också. Så det, då står man ner i källar i dunket ljus och i svett och tårar också, så att mycket känns det där.
För någonstans är det ju där, alltså, jag tycker det som är viktigt att lyfta fram som du säger här, det är ju någonstans att du kan inte bara komma in direkt, för att då du kan alla bilderna bli lite konstiga, utan du behöver själv komma och veta om vad det är för omgivning och miljö du ska fota i. Och på så sätt också, som du också var inne på, vad är bakom det du ska ta bild på så att det blir en snygg inramning?
Ja, men man kan summera det som att är du där i tid, så här, hur ser ljuset ut? Är det LED? Är det lysrör? Strålkastare eller vad det heter, en gul nyans, eller har de bytt ut det, som är Salming Arena som det inte heter längre, där Lindås spelar utanför Göteborg, där det är helt vitt ljus. Då tycker man först, fan, det här blir bra, men kameran kanske inte reagerar lika bra, det blir tufft att få in det för att få ett inte för blått ljus så att säga. Och sen lite grann, hur ser läktarna ut? Okej, där har vi handbollsmål. Där har vi en röd tegelvägg. Det är som är i Nacka, Orminge, där, ja, just där Nacka spelar. Det var någon som sa till mig, Wiklund, du måste försöka ta bort ribbstolarna. Ja, jag vet. Men du får välja på röd tegelvägg, handbollsmål eller ribbstolen. Det är liksom det vi får välja på. Och på den röda tegelväggen är det fyra dörrar till omklädningsrummet. Så då får man göra det bästa av det, för läktaren ligger ovanför, så du får aldrig med publiken igen. Då kan du ta en stund och fundera på vad ska jag sitta nu då för att få de bättre bilderna. Så att det är rätt mycket förberedelse tycker jag ändå. För att när du mentalt sen är klar med dina förberedelser, då är det bara 100% fokus på den bästa bilden. Det är det vi alltid gör. Är man inte 100% fokuserad, då får du inte den bästa bilden.
Och hur blir det efteråt sen? Alltså, du fotar alla, alltså fotar du hela matcher alltid? Är du klar när matcher eller tävlingar är slut? Eller gör man ett efterarbete?
Ja, men jag tar oftast hela matchen. De två första perioderna laddar jag då på min drive och på bildbyrå, så alla mina kunder kan få matchbilder direkt. Tredje perioden jag är alltid klar hemma sen. Om det inte är så att det är ett superavgörande som kommer i en förlängning, då brukar jag stanna kvar och lägga upp den bilden just. Sen när jag kommer hem, då gör jag klar sista perioden, och sen gör jag klar alla bilder och lägger på min hemsida som heter då perwiklund.se. Där finns alla bilder sen. Ja, allt det jag gör där finns där. Och sen brukar jag göra Instagram-inlägg också efter det, och liksom hänvisa till matchen och till min hemsida. Så det är lite efterjobb också där, absolut.
Vad skulle du uppskatta? För de som inte har koll på innebandymatchen, den tar ungefär 2 timmar på högsta nivån.
Ja.
Vad skulle du säga att du lägger ner? Vad blir liksom ett arbetspass?
Då blir det en timme innan, timme efter. Alltså lite restid om man säger oftast, och förberedelser. Sen en och en halv timme efteråt. Så 1, 2, 3, 4, 5 timmar.
Ja, det är, man ska bara gå lite fota, men det är en hel del som ska göras där.
Ja, men så är det. Sen är det oftast, vilket jag tycker är kul, det kommer rätt mycket mejl. Folk har varit inne på hemsidan. Ja, det är väl bara 100 om dagen som är inne på hemsidan, liksom tittar och frågar om för mina bilder. Och ska du på den här matchen? Och, du var här förra tisdagen, fick du någon bild på det här? Så det är väldigt många som hör av sig liksom, och frågar. Föräldrar och fans och även spelare. Liksom, och det är liksom, även om det är coola spelare som image i kring sig, liksom, och stjärnor, så de vill också ha bilder. De ser också när jag kommer till handen. För det, Det är också rätt kul, en annan sak som vi inte har pratat om, men jag har ju varit med så många år nu och många spelare har inte varit med riktigt lika länge. Man känner dem ändå sen i sitt lag och även i landslaget, så de är inne i sin bubbla, jag är inne i min bubbla, men oftast kommer de ändå fram. Man brukar få en dask ibland att klubba sig i rumpan, så här, och då är det någon som morsar lite där. Nils Bergstad, han brukar snäppa till sen, känna Wicklund säger, det är hans sätt att morsa liksom. Någon brukar klippa iväg några innebandyboll som stössar i kringen. Så tittar man upp, då är det någon som står och ler lite grann på plan. Liksom, så där. Så det, de morsar liksom på sitt sätt och tycker att det är kul med Wicklund.
Kan man sätt att visa respekt till den som har fler matcher än de andra. Liksom.
Ja, så kan det. Absolut.
Men du, vi ska börja närma oss slutet. Vi har en del lyssnarfrågor som jag tycker att vi ska försöka få in.
Ja.
Men innan vi hoppar in på det, det är ju någonstans så här, du har gjort över 1000 matcher. Har du någonstans, du har ju tagit räkningen från ett tag tillbaka när du satt på hotellrum och gick igenom hur många bilder du hade tagit. Och där någonstans så fortsätter sen räkningen. Det är därför vi faktiskt vet om att du har varit på över 1000 matcher.
Ja.
Men har du något så här mål? Är det så här 1-5 eller det är, finns ingen liksom siffra?
Jag har inte det. 1000 var väl den gränsen. Men sen har jag som sagt, och jag har ju avtal med förbundet på 3 år till. Och man kör på bara. Så länge knäna håller. För när du sitter på en liten stol och sen kommer det ett par spelare. Även där ser du när de kommer rusande. Och de ska smälla på axel mot axel. Så säger man, nu kommer det här gå illa. För det här, nu kommer de att handla över mig. Så då får du snabbt upp. Ta bredvid stolen med ena handen och kameran med den andra. Och så bara ger det iväg. Liksom, 2 meter i sidled. Och så länge du hinner med det, då kör jag. Liksom. Den gången man inte kommer upp artrosen i knäna liksom, att slå till. Och då ligger man med platt där uppe. Då får man fundera på om man ska sätta sig på läktaren kanske och plåta. Nej, skämsida. Jag kör så länge kroppen håller. Så är det. Det är som spelarna, så länge kroppen håller.
Exakt. Ja, men det är ju ett fysiskt krävande arbete, så jag ska inte sticka under stolen med det. Men du Per, vi hoppar in på lyssnarfrågor tycker jag.
Ja.
Vi har fått väldigt många, så jag tackar jättemycket alla som kommer nämnas nu. Men vi får försöka sålla ut, för annars kan vi hålla på här rätt länge kan jag säga.
Yes.
Men jag tycker en bra start här från Louise Torsvik är ju, hon är inne på bland annat med den digitala revolutionen. Du har ju varit inne på själv att du har varit i köket och vaskat fram bilder. Mm. Men hur skulle du säga, hur har du förändrat ditt sätt att ta bilder genom åren som fotograf?
Det är ju rena lyxen tycker jag när det blir digitalt, där du bara kunde sitta och vaska bildet. Den sparar jag, den tar jag bort. Och det blir liksom på riktigt. Nu har jag bilden i min kamera. Nu har jag snart i min dator. Snart ligger ute i tidningarna. Liksom det här. Blicksnabb utvecklingen, det är fantastiskt. Och att du liksom Du får fler chanser. Du får inte fler chanser just på den här målgesten, men du liksom du kan ändå ta 25 bilder i sekunden på en målgest med den utrustning jag har. Och då har du ju rätt stora möjligheter att vaska bort bilden och ändå hinna få den perfekta bilden. Så jag vet inte om jag svarar på frågan nu exakt, men jag tycker ju att det är en fantastisk utveckling. Säger jag, kallar det för lyx att bara kunna direkt se om du hittade bilden, liksom, inte istället för att stå och lämna in en filmrulle som man gjorde förr i tiden. Liksom, eller att bilderna, eller ta bildfilerna på digitala kameror var så stora så du kunde ju liksom inte transportera, du kunde inte mejla, du kunde göra någonting. Liksom. Så då var det ju ingen vits, liksom. Det var ju hur trögt som helst igen. Så att, jag tycker det är bra nu. Det är bättre snabbare. Det är så det blir. Allt det kommer krävas. Snart kommer någonting vara rörligt kanske, men fortfarande är det så att du behöver liksom en annonsbild. Du behöver en bild för att klicka på för att komma in till det rörliga också. Så det är ju, många tar ju för sig det rörliga bildmaterialet och tar en bild igen. Men jag tycker det är bra. Det är snabbt och bättre kvalitet.
Och om man skulle säga så här, vad är ditt bästa fotominne?
Oj, jag har ju sagt det flera gånger. Nej. Hulta som hon heter. Hultgren tror jag va. Avgjorde en VF-final. När jag. Då visste jag också. Det var Sadden Schweiz. Och Anna Wick kommer på högra
nu sidan. Pratar vi innebandy fortfarande, ska jag bara förtydliga.
Nu är det innebandy landslaget, VM-final. Och Anna Wik kommer boll, och jag vet att Anna Wik skjuter aldrig nästan i det läget. Och Hunta kommer på vänster sida, så jag flyttar min kamera ut Hunta istället. Och sen, jag tittar alltid med ögonen öppna, så jag kan alltid se med andra ögat lite grann vad är som händer. Och sen har jag ett öga genom kameran, så att då ser jag att Anna Wik kommer och att hon passar över. Då börjar jag skjuta min bildserie, så jag får ju när Hunta skjuter bollen faktiskt i krysset, slänger klubban, jublar, kommer springa åt mig, hoppar över sargen, springer mot fansen. Och den där bilden som när hon hoppar över sargen, den är ju en av de magiska bilderna, tycker jag. Den blev också en av 100 bästa sportbilderna på bildbyrån. Och när hon slattan tecknet så här, armar ut och hoppar över sargen och bara jublar. Men jag har även en som kanske är bättre, och det var också en match. Pix på Dalen som spelade, inte i Umeå utan det var någon annan stad där just Östholm skjuter en boll. Så jag ser, man har med honom där, man ser att han skjuter dem. Bollen fastnar i målvaktshjälmen. Jag tror han heter Rudström som stod då. Så bollen sitter i hjälm och det är 3 millimeter från ögat. Och jag tror faktiskt att den kom också med som en av 100 bästa. Jag tror IFF ändrar regeln sen. På gallerkravet på hjälmar. Den var också en rätt cool bild. Sen finns det andra så här som man... Jag fick Martin Karlsson, han bröt benet också. Smalbenet stod rakt upp 90 grader. Liksom, och den är ingen rolig bild att ta, men det var så här bildbyrå. Bra bild, och den där är perfekt. För då skrivs det så här i tidningarna om benbrottet.
Ja, fy för.
Så den är man inte så imponerad av, men det är en sån som säljer. Man ska ta det från den,
ja.
Från det perspektivet.
Ja, men såklart. Louise får mig en fråga till här. Och det är ju lite där, du har ju säkert varit inne på det, men för att förtydliga det. Vad är det som skiljer en glad amatör och proffsen? Och således varför kanske man ska anlita en fotograf?
Men den glada amatören är ju oftast väldigt engagerande så, vill ta bilder och det säga, kan ofta bli lite besviken på att bilden inte blev så bra som man ville att den skulle bli, och man kanske inte förstår varför. Och då blir det så att man blir lite frustrerad, och varför är mina bilder så blåa, eller varför är de så gröna, eller varför släpar de så mycket, och den här var inte så bra och cool, utan, och det är väl mest för att dels har man kanske en kamera som sätter vissa begränsningar. Och sen många gånger när man är ny så kör man allting på automatik. Och kameran är inte liksom, autoläget är inte inställt för en innebandyhall egentligen. Så det är kanske nu ska gå ut och ta snöbollskriget med grannarna. Det är perfekt att köra auto. Men då innebär det att du måste lära dig ställa in kameran. Så det är oftast att en kamera tar kanske 5-6 bilder per sekund. Och då måste du tänka dig på att då kanske du inte ska serietagning. Du kanske inte tar en bildstagning. Och så tar du en bild kanske när spelarna springer till och från bänken. Eller när de går eller gör något annat. Du behöver inte ta den här värsta actionbilden som man säger. För det är oftast kan du få i väldigt bra ansiktsuttryck och bra bilder då med en bildstagning. Och sen lära lite grann om färgbalansinställning. Finns det lite olika snabblägen. Man kan också ställa in Kelvin, alltså färgvärme själv i vissa gånger.
Så det låter lite som att kunna kameran och hantera manuellt kontra automatiskt är en stor kontrast.
Ja, och inte ställa för höga krav på sig själv i början.
Nej, ja, men bra. Kort och koncist. Vi hoppar över till nästa Albana Makkoli. Hon har ställt frågan här. Hur du ser på framtiden som hur du ser på framtiden för fotografi som konstform?
Oj. Alltså om man då ska inte, om man ska skippa idrott kanske bara och se det som konstform, så tror jag. Jag tror mer och mer om man vill ha det så, som du säger. Inom konsten så tror jag man kan jobba lika mycket med mobiltelefon. Lära dig smarta tricks. Du kan gå in och googla på det här. Man ser massa filmer hur folk använder mobiltelefonen och tar jäkligt coola bilder och filmer. Nästan som konst. Och hur de kan nästan trickfilma. med olika knep. Som kan bli fantastiska bilder mot solen, mot månen, mot bakgrunder, med vatten, mot havet. Alltså mycket sådana fina bilder som du kan få med en bra mobilkamera. Så det tror jag framtida konstform. Kanske inte stå just med storsystemkamera. Det är mer att systemkamera blir lika mycket filmkamera. Så att man kan kombinera film och bild. Lite mer ett professionellt syfte. Men konstform tror jag det blir mobilkamera som kommer äga.
Ja, men snyggt. Sen har vi det här från Instagram, så det är nog inte ett helt korrekt namn, men Allvingfotot ställer bland annat frågan hur din urvalsprocess ser ut.
Tänker man under matchen kanske?
Det vet vi inte riktigt. Nej. Det är fler frågor som du redan har svarat på kring ja. Typ så här, ta bra bilder och vad man ska tänka på. Men jag tänker, när du väl fotar, vad har du för urvalsprocess för att du ska välja en bild?
Men dels är det så här, när jag går in i match, jag har inte nämnt dem, så har jag ju vissa uppdragsgivare som är kunder till mig som gör att jag vissa matcher ska jag plåta vissa spelare som spelar med vissa klubbor, ett visst märke. Jag plåtar ju Junior Hockey Zone. Och då är det vissa spelare som är kontrakterade, då vill man ha vissa nya klubbor kanske. Sen plåtar jag åt bildbyrån, då kan det vara vissa spelare. Där kanske tidningen i Helsingborg vill ha viss spelare i viss match. Innebandyförbundet inför truppsläppet på VM, alltså landslaget i VM, då ville man ha vissa spelare med så man kunde göra de här spelarkorten. Och då när jag var på EFD fick jag tänka då att spela, alltså plåta igenom hela truppen, halvkroppsfoto. Så fick jag göra en Excel-bild med alla namn, kryssa av och säga hur många, vilka namn jag har och plåta. Så att dels har du det som ett uppdrag, vilka du ska plåta när du kliver in. Sen är det min egna krav, som jag sa, det har vi pratat lite grann. Vilka stjärnor finns det? Vilka nyförvärv finns det? Vilka rookiesar finns det? Vem gör debut idag efter en skada kanske? Eller så där. Då väljer man ut det. Plus att jag plåtar alltid tränar, alltid domarna ska med. Och gärna publik om det finns supportrar. Så det är lite att tänka.
Ja, det låter verkligen som. Men du, sista frågan här. Kanske den svåraste, det får vi se vad du tycker. Från Viken också på Instagram. Är du en riktig innebandynörd eller är det bara ett jobb? Så att säga.
Nej, jag både och. Jag älskar fota och älskar innebandy. Så är det ju. Så att jag är nörd på båda ställena. Jag kan ha igång tvn och dubbla webbsändningar. Titta på innebandy. Absolut. Och det är väl därför också det går lättare att plåta, för du känner till sporten så väl. Men samtidigt som jag nämnde innan, jag låter ju även tyngdlyftning, och det är också det man var, då var jag helt rookie. Första plåtningen, första uppdraget, aldrig plåta tyngdlyftning. Hur gör man det här? Och då är man ju helt grön. Och då är jag ju inte nörd där. Och då är det ett arbete. Här ska det fram coola bilder. Men det är fortfarande så här, vad var det uppdraget åt det förbundet? Jo, det var inte utbildningssyfte, utan det var promota sporten. Ja, då ska du få en viss känsla i det. Men när det just kommer till innebandyn, då är jag både fotonörd och innebandynörd. Så.
Ja, snyggt. Men du, vi ska i stort sett runda av, men innan dess, hur kan man komma i kontakt eller följa dig?
Man följer mig på Instagram, heter jag Per Wiklund 11. Vill man kolla mycket bilder, eller anlita mig, så kan du titta på perviklund.se, som min hemsida heter. Där finns det bilder både på innebandy och tyngdlyftning och övrigt och privata bröllop och sånt som jag också plåtar. Så där, det är väl de två kanalerna.
Klockrent. Och det är, nu när man lyssnar på avsnittet så är det bara att klicka på avsnittsbeskrivningen, så dyker det här upp så man kan lätt bara klicka sig vidare. Så det är klockrent. Och supertack Per för det här. För att nu är det ju någonstans här, en kort summering från det vi inte pratat om, så är det ju väldigt likt inom idrottens värld. Det ska vara förberedelse inför. Man ska vara gärna påläst för att kunna få ut så mycket som möjligt av det. Och sen så är det egentligen genomgående process under en match också att ha spelsinnet och veta vad man ska fokusera på. Och sen så avrunda allting. Och så att det inte bara är allt är bara slut, utan det ska skickas rätt och veta vad som ska göras. Så det är jätteintressant när man tänker igenom på det här, att det är rätt mycket sportlikt.
Ja, det är verkligen sportligt. Jag ska också bara avsluta genom att säga att efter de här timmarna när man är klar så tittar jag igenom bilderna och bland annat så här, fan, idag var jag riktigt dålig. Vilka kassabilder det är, nu måste jag skärpa mig. Så jag gör ju en analys på mig själv om jag är godkänd. Så att det är verkligen likt sportens värld.
Ja, nej, jag tycker det har varit jätteintressant. Det tror jag nog alla vi som har varit med och lyssnat till, för det blir en helt annan sorts syn på det. Om man nu inte är riktig fotograf, proffs och nörd som du eller andra som hoppar in här, så blir det en intressant inblick i livet. Vad som egentligen gör att vi kan veta vad som har hänt med vissa händelser. Men ja, avrundningsmässigt sett så är det jätteintressant att se den här utvecklingen och just den här räkningen på antal matcher.
12,5 år.
Exakt, 12,5 år och fortsätter. Så det återstår att se hur långt det kommer att bli.
Exakt.
Är det någonting du vill skicka med till lyssnarna eller uppmaning?
Jag kan säga så här. Jag nämnde för att Joyce Place som har hängt med ungefär lika länge, så har det dykt upp så många fotografer på vägen och många unga tjejer och killar. Och det är fantastiskt roligt att se att nu när man sitter och plåtar kan det sitta 4-5 fotografer runt sargen och plåta innebandy, tycker jag, världsklass. Jättekul att kunna se att det är så många som vill och lära sig och intresserat. Så det är kul att se.
Ja, roligt. Men du, stort tack Per. Det har varit superintressant att få ta del av det här. Och det finns ju så mycket mer att gotta sig. Så att, har man tänkt mer på allt det här, så är det bara att spola tillbaka igen och lyssna på det igen.
Exakt.
Och till alla som kanske kom hit för första gången, så får man jättegärna fortsätta lyssna. Vi har flera avsnitt tillbaka i garderoben, men också fler som kommer. Och enklast att följa oss är Sportljus podcast på Instagram. Och där kan man även skicka in tips på nya gäster eller ämnen som vi ska försöka gotta oss ner i. Men annars så säger vi så länge. Och stort tack till alla lyssnare som är med oss varje avsnitt. Och återigen, tack Per, och vi hörs av allihopa. Ha det bäst.
Ha det bra. Tack snälla.
Hej.